I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Jag ska känna kring en grej med dig.
Vadå?
Nej, men jag har ju sett Bondgårdsprogrammet säsong 3.
Är du besviken? Du ser besviken ut.
Mm. Eller jag vet inte hur jag ska känna, som sagt.
Du behöver inte linda in det, bara riva av det.
Det är att du tog ett kliv in i poddterritoriet. I din bondgårdsgärning. När detta hände i avsnitt 4.
Och då tänkte jag laga den här grillen som Kalle har gjort. Får jag ha en sån där cool hjälm? Som i Flashdance. What a feeling. Har du sett Flashdance?
Nej.
Va? Det borde ju vara typ obligatoriskt på svetsarutbildningen. Hon bara tar av sin där hjälmen och så bara... Och så är hon dansare egentligen, fast hon typ jobbar som svetsare. Hur hett? Otroligt. Ja, okej. Okay. Den ska jag tipsa dig om och titta på.
Det kommer ett filmtips.
Alltså, hur kan en vuxen man som jobbar som svetsare... Jag bryr mig inte om han är 15 år gammal. Det är liksom en het svetsartjej. Alltså, ärligt talat, vet du vad, Parisa? Nu kommer det. Jag har inte ens sett Flashdance. Okej? Okay? Men vad jag har sett där, Jennifer Lopez video I'm Glad, där hon gör en remake på Flashdance med alla viktiga delar, framförallt den viktiga auditionen, utförd i en svart rosa, en svart midjetröja och svarta benvärmare, typ.
Behövs inte mer.
Nej, men
jo,
alltså.
Det var ju faktiskt mycket beundransvärt på två sätt. Dels att du tog dig in på Stefan Löfvens gamla spår, alltså svetsaryrket.
Just det.
Väldigt ballt.
Och Stefan.
Och att du genomgående i det här avsnittet återvände till din besvikelse, bestörtning över att den här mannen som arbetat som svetsare i decennier inte har sett Flashdance. Väldigt, väldigt roligt. Och jag pratar ibland om ert program, faktiskt. Och du pratar alldeles för lite om programmet, tycker jag.
Det är väldigt, alltså, jag vet inte. Ibland så är jag så dålig på att liksom komma ihåg och ha alla mina olika bitar med mig hela tiden. Men det, alltså, det är väldigt kul att du säger det, för att jag tror att man också får se en ganska tydlig redovisning av hur jag hanterar människor som inte tycker att jag är så himla kul att hänga med.
Man blir ännu mer rolig. Alltså, överslagsrolig.
Ja, men alltså att jag försöker liksom, jag försöker bända upp detta hårda, hårda skal.
Och det går inte. Det var så roligt.
Och jag bara, du, alltså
du accelererar då.
Ja.
Du kör fullt ut då. När du märker att någon inte hänger med eller hänger på eller inte vill hänga med.
Ja.
Och så du fires away. Det var underbart att se. Och jag har bestämt mig för att jag får se det som en brygga in till podden. Att du är så här rolig runt en film. Och att det är där podden och programmet möts. Jag blev rörd av att se det här.
Ja.
Men vi har inte snackat om att serien har ju blivit, vad jag förstått nu, säsong 3, ännu mer populär.
Ja.
Kan du ge oss någon siffra på det här så vi förstår rymden?
Nej, men alltså, vi är ju klättrar där uppe. Alltså, jag ser bara saker som folk skickar till mig. Och då är det framförallt kul med... Men gud, det här känns så skrytigt.
Nej,
okay.
Det kommer till någonting.
Okay. Vänta, är det en fälla?
Mm.
Att jag först... Du bygger upp mig och sen ska du smäcka ner mig.
Har vi straffats förut? Har du någon förkunskap om min personlighet?
Ja, och det är därför jag vet att det är det som kommer hända.
Låt det hända.
Men ska jag låta... Ja, kör. Inte vet jag.
Ska vi se vad som händer?
Vi klättrar på så här, online rating. Är vi där och slåss mot Farmen till exempel?
Säg mig ingenting. Hur många siffror? Alltså, vad är det? 2 miljoner?
Nej.
Jag vet inte.
Så. Nej, inte så mycket. Men jag vet faktiskt inte.
Vi båda är ju
jag vet inte siffror. Jag vet, jag vet en topplista. Ja. Men så här, det är, om vi säger så här, SVT väldigt nöjda.
Väldigt
jättenöjda.
Mm. Ja. Det är inte Carina Bergfeldt på er att redovisa varje vecka exakt vilken siffra ni fick.
Nej, men jag märker också på folk. Alltså jag märker så här i att vi får en massa DMs om, alltså av människor som nyss har hittat oss och lalala, så där.
Och här kommer då tanke.
Ja.
Eller känsla och tanke och som kan höjas till ett allmänt samhällsfenomen. Att med en viss popularitet, om man får göra mer och mer etablerade uppdrag, man syns mer och mer, man är liksom, det slår ju alltid över till en överdriven granskning och en backlash. Har ni upplevt den?
Har det kommit något som jag inte har
inget
sett?
Större, inget allvarligt, men jag är alltid intresserad av det måttet, den intervallen eller frekvensen, att vare sig det är Sara Larsson eller Nia Claesson eller hon Jamila Jamil, alltså fort någon blir lite uppbyggd, det börjar komma saker om någon. Ett tidningsomslag där, det här succébeskedet, eller Carina Bergfeldt lika gärna, då vill folk börja köra en teardown.
Ja.
Och det är medielogiken av bygga upp och riva ner för spänning. Och jag har kanske inte noterat det från ett tabloidperspektiv. Det är inte min arena riktigt. Men jag tänker att det finns kanske en lite mer harmlös men ändå befintlig... att folk blir provocerade, avundsjuka. Små, bitska grejer ni kanske får.
Mm.
Märker ni av det?
Men jag försöker ju inte... Alltså, nu tänker jag bara att du har hittat något.
Det här är vad jag har.
Jaha, okay,
det är en undran och en samhälls perspektiv.
Ja, men alltså, du menar typ i linje med när Carina Bergfeldt var så, alltså, hon är ju superpopulär. Mm. Det är kul att du tar henne som exempel, för det tycker jag är typ det sjukaste när hon hade köpt ett sommarhus. Mm. Kommer du ihåg det här?
Säg.
Då blev hon kritiserad för att hon hade de hade lagt ett bud innan visning.
Mm.
Och då var det människor som hävdade att det var oetiskt, för då får inte alla samma chans. Alltså vilket är så här, man bara, folk gör det hela tiden. Och då var hon, alltså varför jag vet det här är ju för att hon skrev en lång post på Instagram om att så här, allt gick rätt till, vi la budet till mäklaren. Det är liksom ingen så här, det var inget. Och hon får äntligen köpa ett sommarhus. Mm. Och då ska folk säga...
Det här är ett perfekt exempel. På att folk då tar sig rätten att vara så här extremt överdrivet granskande.
Ja.
Och provocerade.
Ja.
Och med er, i och med att pendeln svänger. Jag gjorde till slut en total ett mammabeteende i veckan. Jag kunde inte låta bli att svara på en tweet om er.
Nej. Vad var det?
Jag bara noterat att... Det finns ett antal Sverker-fanatiker där ute.
Mm.
Du minns Sverker?
Ja, minns jag Sverker? Du vet att min pappa är bästis med Sverker.
Jag vill att vi ska ta över Sverkers uppdrag. Jag tänker att vi ska ha ett stående format i framtiden.
Vet du vad?
Paris och Britta. Eller Britta Paris heter ju.
Vet du att vi kan säkert göra det med Sverkers blessing? Ska jag fråga
och
honom?
Typ i tv. SVT har ju...
Vänta! Tänk om vi får...
Vänta nu!
Nej! Tänk om vi får Sverker...
Sverkerfaktorn är att folk försöker reklamera ett livsstilsprogram. Mm. Ett mysigt program där folk... Två stycken är öppna med att ja, vi är uppvuxna på en gård. Och vi har bott i stan nu i 10-20 år. Och nu ska vi bo med vår familj på en gård och försöka få det att funka. Och tolka det som... om de inte gör allting helt själva utan någon hjälp från vare sig släktingar eller vänner, då är det här en fucking scam.
Ja.
Och någon ska fucking brinna.
Vänta, det här är jättekul. Okej, nu vet jag vad du menar. Okej. Så här, folk är... jag tror att vi har tidigare pratat i podden om att folk håller på så här, bor ni verkligen där på heltid eller bor ni i radhuset? Man bara, alltså vi... Hur tror ni vi skulle hinna? Alltså det, ja, vi bor där på heltid.
Mm.
Okej, nummer två, gör ni allting själva? Där har jag till och med sett att folk alltså typ diskuterar sinsemellan så här, att man bara, alltså vi
det var
gör
där jag
la
mig in och så här reagerade på halloj, så här, spekulationerna, antaganden behövs inte, det är inte regisserat, det är vad det är, och det här är personer som har väldigt många andra jobb. För nu kommer jag till det jag tycker är irriterande på riktigt. Det finns någonting könat i det här. Dels att man alltid blir mer provocerad och vill granska kvinnor. Jag nämnde Karina, Sara, Linnea, Claesson och många, många andra. Och att folk har anmärkt på dina kläder. Har du märkt det?
Inte anmärkt. Alltså det är väldigt många som frågar mig. Ja.
Vad är det för kläder?
Typ det är många som frågar, vad har du köpt?
Nej, men
hur kan de vara så fina när du målar? Typ?
Någon hade skrivit så här, gå ut och skiffla med sin Marimekko-klänning och sånt där. Mm. Men, förlåt, men när blev Marimekko typ Louis Vuitton? Eller när blev det? Mm. Det är dels det. Och sen så här, varför skulle du inte? Du är ju en programledare, du har en blogg, du är influencer. Du gillar mode.
Men alltså det korta svaret är ju, om jag inte har de kläderna när jag... är på gården, då får jag aldrig ha de kläderna. Eftersom vi bor där heltid. Jag vistas väldigt sällan i tätort, liksom. Och jag har...
Du får alltså, ha på dig vad fan du vill!
Men också, du som har känt mig länge, jag har ju ändå... Alltså, är det någonting jag har? Jag kan liksom komma typ så här... Se ut som ett jävla härke i facet. Men typ, kläder är liksom en grej jag känner ändå någon slags... Alltså, jag har inte så mycket fula kläder.
Men håller du med mig om att folk, när de så här följer någon, ser att det går bra för någon, ni kanske berättar någonstans att det är många siffror och sådär, direkt kommer vågen av att folk tillåter sig provocerade känslor och avundsjuka och bitterhet. Så folk har skrivit såhär, jag bor i en student, för jag frågade på Instagram, jag kan bli lite bitter för att jag bor i en studentlägenhet och ser hur härligt de har. Härligt, förlåt, det är det sista jag förknippar ert liv med. Förlåt! Ja. Och det är på grund av den inblicken jag har. Ja. Att ni jobbar så mycket och så hårt och det är så många djur som ska ha mat och saker går sönder hela tiden. Ja. Så för att väga upp min irritation den här veckan över vad jag har bara snappat upp, inget hemskt, var inte ledsen Britta, alltså det var verkligen så trams. Ja. Och för att vi ska set the record straight, så vill jag att du berättar vad som hade hänt natten till att vi spelade in här förra veckan och du kom in typ en timme sen till inspelning. Vad hade hänt på eran gård? Från er härliga, mysiga gård med proffsteam och lyxstyling.
Okej, så vi har höns. Hönsen bor i ett hönshus och det är, alltså alla som då har höns vet det här, men alla vet inte det. Att det är så här, det är ganska, det är en mässig historia. Alltså det bajsas på väggar och det är liksom så här, man, det är ganska...
De har ju förmåga att sprutlackera.
De gör ju det.
Det är dagen efter.
Och sen typ ganska vanligt att de får någon slags kvalster, så man måste ju ändå liksom hålla efter där och så här, trots att det typ verkar omöjligt. Och då hade Kalle, han håller faktiskt nu på, till alla er som tror att man inte gör saker själv, han och hans farsa
Per! Trots,
Per! Ja, Per.
Kalles pappa är gmail.com.
Ja, och vet du?
Jag såg att folk mejlade honom.
It blew up.
De la alltså in hans mejl i riktiga programmet.
Jag och Kalle nämner
hans mejl. Ursäkta mitt inhopp, fortsätt. De gör just nu.
De håller just nu på att bygga nya reden till hönsen. I, alltså där de sitter och ska värpa sina ägg. Men förra veckan så hade Kalle då rivit ut alla reden. Mm. Och det, sen så efteråt blev han typ magsjuk. Alltså för att han hade varit in och grillat. Så blev han typ spy, alltså han började liksom spy och sådär.
Men det rann ur båda ändar.
Det rann ur, det, precis. Så att det så. Och då hade jag typ varit uppe och inte vet jag, hämtat hinkar till honom och sådär.
Och fått sanera.
Ja just det, jag sanerade ytor. Hela köket, alla ytor. Det var det fick jag göra på morgonen, ja. Ja, så att det, där har vi det. Och alltså ärligt talat, jag tycker liksom att det är så... det är en sån jävla konstig grej att hålla på att störa sig på. Men det är ju på något sätt skönt att det inte är så här, som i Musikhjälpen, då var det typ folk som kommenterade så här, att jag avbryter folk hela tiden. Man bara, snälla rara, alltså, är det något man gör när man jobbar på radio så är det just avbryter folk. Därför att nu är det så här,
ja,
producenten i, ja, gå på låt, nästa gäst måste in, de kan bara stanna så här länge, du måste driva på.
Men jag
på.
Menar att alla möter den intervallen, den gränsen, det måttet på när folk ska börja hitta fel. Mm. Och det är dels typiskt sunkigt mediologiskt. det här hylla och riva ner. Och så är det ju också något så här mänskligt, ganska omoget, onödigt. Mm. Så tack för att du drar också med dig av hönsbya och hönsrinnet. Så kanske det kan få väga upp folks irritation över ett perfekta, regisserade liv!
Du lyssnar ju nu på det här avsnittet som är gratis. Mm. Ligger fritt ute i
diverse
friska luften. Mm. Men från och med nästa vecka så kommer vi att vara Podme-exklusiva.
Podme!
Alltså vi kommer ligga på ett slags Netflix fast för poddar. Mm. Man betalar en fast summa varje månad, 79 kronor. Och då får du tillgång till inte bara den här podden utan en massa annat jättehärligt innehåll.
Alltså dels högprofilerade snackpoddar. Vi har nämnt Mia Skäringer, Kakan Hermansson och andra. Och väldigt påkostade redaktionella poddar.
Alltså exklusivt Podme-material som vi absolut kommer återkomma till framöver. Det finns ju bland annat en dokumentärserie som du och jag är väldigt sugna på att lyssna på.
Det handlar om, ni vet, dating-appar.
Och om ni får panik över det här och bara, nej men jag har inte Podme och det känns jättejobbigt. Mm. Nej, men alltså just nu så får ni då testa det gratis i 4 veckor.
Exakt, för det brukar vara 14 dagar när man inte är ny för oss användare. Ja.
Våra nya användare.
Med vår kod. Ja. Vi älskar ju att ha kod.
Ja, och vi älskar att förhandla till oss bra dealer till våra lyssnare. Mm.
De får alltså en hel månad gratis lyssning. Hur många avsnitt är det, Britta?
Ja, det är 4.
Av vår. Det finns säkert fler.
Ja, alltså sen kan ni ju gå loss på hela utbudet. Ja.
Så vet ni vad? Ni kan ge oss en månad. Ni kan ge oss 4 avsnitt. Testa den här appen, testa Podme och häng med oss. Ja. För, varför gör vi det här, Britta?
Nej, men det handlar ju om att vi ska kunna producera den här podden också faktiskt utan reklam. För att ni ska slippa det, för vi har ju engagemang ibland som gör att vi inte kan vara engagerade i olika reklamgrejer och det blir faktiskt mäckigt för oss. Och det här är mycket härligare sätt för oss att göra podd på. Och vi hoppas att ni stöttar det.
Alltså jag kan säga det lite krassare. Vi hade inte kunnat fortsätta med podden om det inte vore för det här. Vi var väldigt nära på att lägga ner podden för gott innan jul. Så det känns ju fantastiskt roligt. Och vi är inne i en andra våg. Visst är vi det? Vi är så himla peppade. Dels produktionen här, vi har jättekul backning. Vi har jättemånga roliga idéer framöver. Och att det inte är reklam för någon av oss.
Och vi hoppas och tror att ni också kommer tycka att det känns jättehärligt.
Vad är koden då?
Men koden, den är BP.
Vet du varför?
Ja.
Säg.
Bra pris.
Bra pris, eller för att ingen kan stava rätt på Britta. Så det är det bara BP.
Ja, det är faktiskt sant.
Det är ett T, det uttalas som 2 T.
Hur känns det att du är den som inte har det krångliga namnet?
I just det här kontexten, ja. Det är så ovanligt.
Så det här gäller nya användare på Podme. Regga dig på podme.com. Ni tar ner appen. Där kan man ju också lyssna på andra avsnitt alltså av den här podden. Det är ju också en poddspelare.
Nej, men du kan lyssna på alla poddar som finns i Podme. Ni behöver ingen annan poddapp.
Nej. Och ring Parisa Amiri om ni har några frågor och funderingar.
Mila
på, jobba på supporten.
Mila på kallespappa@gmail.com så vidarebefordrar han mailen som är till mig.
Om ni verkligen älskar oss, då kommer ni till Podme.
Om ni älskar livet men hatar folk, då hänger ni med oss till Podme.
Får jag prata lite om Super Bowl?
Ja!
Alltså bara jättesnabbt.
Ja!
Vad är dina spontana känslor?
Jag har ju den redogjort för de här på internet. Men
för dem som missade.
Otrolig nostalgi. Vad som respekt för West Coast hiphop äntligen. Men såklart så var det ju inte ett framträdande i paritet med Gaga, Prince, Beyoncé, J-Lo. Alltså det är ju skillnad i produktion.
Ja.
Jag vill särskilja de sakerna.
Vet du vad?
Berätta du.
Jag håller med.
Vilka såg?
Nej men alltså framförallt. Alltså, jag tror att du nämnde det. Och där jag kände så här, fy fan vad skönt att någon tar upp det. Bildproduktionen. Mm. Alltså jag blev ju väldigt till mig av att Mary J. Blige, en av mina husgudar, absolut, dyker upp. Och var hon, alltså om möjligt, alltså i sitt bästa på väldigt, väldigt länge. Alltså hon gjorde faktiskt ett otroligt framträdande.
Jag tyckte det var playback och ganska straightforward.
Nej, men alltså,
hon uppträdde som att det var ett företagsgig som hon sen ska hem från och aldrig tänka på igen.
Nej, alltså jag tyckte att hon körde loss. Hon har ju också snackat upp inför det här. Mm. Att, alltså för ingen av dem fick betalt, vilket var så sjukt. Nej, alltså nej.
Vänta nu, berätta vilka
Mary
det var
J
först.
Mary J fick inte betalt.
DRE, Dr. Dre, som var i täten. 50 Cent, Kendrick Lamar, Eminem.
Och där har vi då Eminem, Snoop vet jag inte fick betalt. Mary fick inte betalt.
Och, för att produktionen skulle få pengarna?
I don't know, men jag läste, för då, apropå det där med hur man behandlar kvinnor i media och sådär, jag såg väldigt mycket rubriker om att hon inte fick betalt. Mm. Och så tänkte jag så här, vad fan? Och så kollade jag upp, det visade sig att det var inte många i det där gänget då, som fick betalt för att de liksom cashar in på annat sätt. Och hon resonerar ju också så absolut. Men jag tyckte i alla fall att hon körde, alltså som, jag tyckte det kändes som att hon njöt av att göra det där, och också av, alltså, av rundningen av hennes liksom solo, eller vad man ska säga, när hon bara kastade sig bakåt och typ låg på marken, så här, eller marken på det här konstiga huset de hade byggt. Det tyckte jag var svinbra. I övrigt så tycker jag att det var lite väl mycket typ, alltså man ska dra... Jag skriver om en Mary J hit. Someone please call 911. Seniorboendet Pimpade fälgen is on the run.
Seniorboendet vid namn Pimpade fälgen
har rymt.
Var det det du sa?
Alltså Snoop. Alltså det är så här, man bara står ni ens upp? Alltså de känns så gamla. Alltså de känns så gamla.
Det var så mycket reumatism i bild.
Gud. Och Eminem, alltså så trött. Alltså jag vet inte, så här, bara vuxna.
Men det här är ingen, det här är ingen ageism, utan nu pratar vi om deras beteende. Det var det jag menade med att det känns som ett företagsgig de aldrig kommer tänka på igen. Att anspråket var inte, nu gör jag mitt bästa framträdande i livet. Jag går upp och river av den här grejen. Tycker jag från 50 Cent, Snoop, Dr. Dre var mycket mer, tycker jag, animerad. Alltså dynamisk, levande, så, där, närvarande. Mm. Och Kendrick Lamar var ju, det var konstnärlig verkshöjd.
Precis,
otrolig.
Men där har man ju också, där finns det ju en åldersskillnad och aktualitetsskillnad.
Tycker du vi ska slakta alla gamla? Aftonbladet! Jag har en ny rubrik med Britta Zackari.
Nu kommer det. Britta Zackari hatar folk som är vuxna och håller på med hiphop. Nej, men jag vet inte. Jag känner mig typ... Jag är liksom lite... tycker jag att det här var väl inte... Eller så här, jag förstår inte riktigt mycket av typ the excitement. Det är verkligen så här, vissa saker har inte åldrat så bra. Alltså den typen av... Alltså att Eminem ska komma och köra en absolut... men ändå, alltså absolut en hit, men ändå en jättegammal låt. Det känns liksom lite så här, varför gör vi det här? Är det typ high school reunion stämning mer? Men, och då hade man kunnat rädda det i just bildproduktion, för att de hade ju otroliga dansare. Nämen. Fokusera inte på Snoop Dogg, han gör ju ändå ingenting. Han bara står där och liksom kanske rör sig lite grann så här, men verkligen när det var dags för Eminem så var det bara inget att titta på. Fokusera istället på dansarna, som där fanns det ju ändå det lilla man såg av en lite större, vidare bild. Där såg man ju ändå att de hade satsat ganska mycket på att underhålla också på stället där de var, för de är ju också på en stadium, de är ju inte bara i tv. Där såg man en massa dansare. Det är jättekonstigt, alltså hela produktionen kändes bara så jävla B.
Men så här, det är fruktansvärt illa bildproducerat, men också scenproducerat. Skillnaden är att det här inte var ett sammanhållet koncept. Det kändes som ett vanligt tråkigt medley i en mellanakt på Mello. Inte att Mello är dåligt, jag säger bara att mellanakt eller medley är att folk bara avlöser varandra. Det är den, sen är det den, sen är det den, sen är det den. Ett sammanhållet koncept med en hel idé, en hel berättelse hade gjorts annorlunda. Det är därför jag säger Prince, det är därför jag säger Gaga, J-Lo-gänget och Shakira och Beyoncé. De hade byggt en filmisk idé. Mm. Där har vi den väsentliga skillnaden. Det höll ganska många med mig om, det uppskattade jag på internet. Och jag skrev att jag fick genomlida både Eminem och 50 Cent för att de... Jag kändes jätteoengagerade och det är inte min sorts musik. Jag tycker inte det var intressant. Och Eminem gick ju ner på knä vid en punkt. Mm. Och det är ju, om man inte vet det, en protesthandling för att sympatisera med då Kaepernick, som det finns en jättebra Netflix-produktion om nu, hans protest mot NFL dels, som anordnar fotbollsligan, men också för att stötta Black Lives Matter. För att markera mot liksom, övervåld mot svarta. Och jag skrev att det är det minsta Eminem kan göra med tanke på att han livnär sig på vad som i grunden är svart kultur. Någon slags, och det är bara en distanserad analys. Det är inte min personliga brinnande åsikt. Det är bara, jag förstår att det är hans säkert drivkraft för att göra det.
Jag börjar tänka nu om det kanske är därför han ens gjorde det. För att typ försöka peta in någon slags relevans i sin karriär. Att vara så här på NFL och protestera. Jag vet inte fan.
Men det är väl det enda som rättfärdigade någon slags närvaro.
Ja, ja men exakt.
Mitt snea, mitt snea leende. Eminem-fansen är ganska, ganska upprörda personer har jag lärt mig den här veckan.
Jenna Wortham, vår favorit ena halvan i Still Processing-duon. En podd som, en lite vilande podd. Men hon skriver också på New York Times, men hon twittrade om det här. I have nostalgia for the 90s and, och 00-talet too, but toxic ass patriarchy just don't make me drip like it used to.
Britta, det här Super Bowl-snacket nu hade passat jättebra i ett nytt format jag vill testa med dig. Som bara liksom kapslar in att vi kan prata loss om olika ämnen. Jag kallar det för snabbmarscheten.
Okej, okay, okej. Okay. Yeah.
Och ja, det är som man tror att vi har en viss tidsrymd på oss att avhandla ett ämne. Och sen måste vi stanna. Jag tänkte
Gud,
mig
roligt.
Max 3 minuter.
Ja.
Och för att testa vår förmåga.
På kortare än så.
Ja, och kanske exklusive då klipp vi kanske lägger in eller refererar till. Utan vårt snack enbart. Så först ut, snabbmarscheten, första gången vi kör. Rogan, Spotify, nu är timern igång.
Vi pratade ju om Rogan för typ ett par år sedan.
Yep.
Och då var jag ändå så här, ville försöka vara lite nyanserad kring honom. Han har ju spårat så fullständigt så att det är liksom helt sinnessjukt. Jag tycker att det är märkligt att han ändå får så mycket support. Jag följer många av hans kvinnliga komiker kompisar.
Vad tycker du om att Spotify jobbar med honom?
Ja, men det tycker jag är så jävla svårt att säga. Ja, jag tycker väl att de borde sparka honom.
Så här, det är en intressant diskussion om det publicistiska ansvaret. Ja. Liksom vi pratar om Facebook och Twitter. Hur de har fått utstå granskning på senare år. Rogan och Spotify handlar ju dels om hans antivax-desinformation, jätteallvarlig. Men också rasismen som India Ari pekade ut.
Var det India Ari som
pekade? Bad dem ta bort hennes musik. Så hårt. För liksom Facebook och Twitter vidare sprider, förstärker extremkulturer, så har ju Spotify nu innehåll som också bär ett ansvar. Så det är intressant. Det andra är, apropå rasismen, jag skrev om det här i Ikon som jag skriver i för några nummer sedan, att Spotify tar in det här, gör att de inte längre kan ha en fasad av att vara ett progressivt företag, göra grejer kring Pride, göra grejer kring Black History Month. Det förtroendet är försakat. Antingen är du en ren distributör eller så är du en aktör och har en profil, ett varumärke.
Och gränsen blir väl ändå när man producerar exklusivt innehåll väl, eller? Alltså, det är ju intressant att tänka kring i alla fall. Vad är en distributör och vad är typ ett mer ett mediehus? Eller de är ju typ de är ju ändå ansvariga.
Vad gäller rasismen tycker jag att väldigt många svenska artiklar och poddare har förminskat anklagelserna på senare tid.
Va?
Utan att ha satt sig in i helheten. De bara släpande drar sig med cancel culture och censur. Lyssna på vad det är. Och det är så bekvämt att göra det från en plats där deras livsvillkor inte riskeras att drabbas. Och där de inte bryr sig om dem som kan drabbas. Av allt från fördomar och förakt till allvarligt förtryck av de värderingar han sprider om svarta människor. Jag lyssnade på podden Så vad händer med Amat Levin och Jonathan Rollins, en av de bästa poddarna i Sverige. Och han spelade upp ett klipp som visar att det här är så långt bortom att bara råka säga n-ordet. Det är en djupt rotad idé om människors värde och egenskaper som svarta.
Man får höra lite om vad Joe Rogan tycker om den här bakgrunden, faktum att han är mixad.
Och i det här klippet så kommenterar Joe Rogan att någon är mixed. Alltså har en både svart och vit förälder. Och någonting blir väldigt tydligt här.
What are you?
Dad's black, mom's white. Standard issue, pretty much.
Powerful combination genetic-wise, right? You get the body of the black man, and then you get the mind of the white man all together in some strange combination. That doesn't, by the way, mean that black people don't have brains. It's a different brain. Don't get me...
It's a different... What are you yet? It's a different brain. Huh? It's a different brain. They don't have... Det är inte att de inte har no brain. It's a different brain.
Herregud.
Men det där är ju det enda som jag har sett också, att han har bett om ursäkt för, alltså sina rasistiska uttalanden.
En ordet framför allt. Jag tycker det här är en djupt rotad rasistisk idé.
Ja, exakt.
Inte bara råka säga fel.
Exakt. Och det, precis. För precis. Att det verkar som att det här är mer en människosyn.
Bästa ämne i stabbmarscheten. 3 minuter max.
Ja.
Kanye West.
På samma sätt som man måste kunna tvångsomhänderta människor som är, eller måste och måste, men man kan ju göra det ibland, människor som inte mår bra, så borde man också kanske få användarnamnen till deras inloggningar på olika sociala medier en liten stund, tills de har lugnat ner sig, tills saker och ting går lite bättre.
För han har hängt ut privata sms med Kim, han har uppviglat att få oss att skrika på hennes nya pojkvän Pete Davidson, han skriver saker om barnen. Men övergripande grejer, att folk tycker att han ska få hållas för att han lider av mental ohälsa. Hur väger du det gentemot att trakassera sin exfru?
Men vänta, ska han få hållas för att han lider av mental ohälsa?
Folk mer eller mindre skriver att man måste ha respekt för det och det.
Nej. Man måste ha... Alltså, va? Här känner jag jättetydligt att alltså, det är inte bra för honom heller. Alltså han... Så här, det är en människa som inte mår bra. Ta hans lösenord. Är det en mänsklig rättighet att få basunera ut det man känner när man är i sitt mörker på internet?
När man är så enormt känd och det är skadligt för alla inblandade.
Ja.
Din exfru, hennes nya pojkvän, dig själv och din familj och dina 4 barn.
Som dessutom börjar bli ganska stora.
Så jävla tragiskt.
Alltså som de ändå kan uppfatta saker. Jag tycker att... Men jag tycker typ inte heller att... Jag tycker folk är liksom för besatta av alltså någon slags här, rättighet att få liksom gaffla online. Alltså det är inte, jag tycker inte att det faller under yttrandefrihet. Jag tycker liksom att det här, vi borde skydda honom från sig själv och de spår han lämnar på internet. Jag tycker också att det här eventuellt också får oss en liten strimma av inblick kanske i hur det var för Kim att leva tillsammans med Kanye. Alltså så här, är det här någonting han har börjat med eller har han varit så här alltså sprittsprångande under tiden de blev
tillsammans? Så här kan man säga. Kommer det inte bli svårt för henne att få en bra vårdnads- och skilsmässodeal efter hans väldigt publika förfaranden? Punkt slut! Jag märker att du blir stressad.
Nej men det är kul.
Det är utmanande med gränserna. Okej. Okay? Vi testar en till okay? Pam and Tommy ja. Har du sett?
Nej, jag har sett olika klipp.
Okej, men då drar jag lite bakgrund innan jag drar igång timern, så vi kommer till åsikterna. Det stals ett sextape från Pam och Tommy som nygifta från en elektriker som hade jobbat i deras hus, för att Tommy Lee hade varit otrevlig mot honom och inte betalat i tid. Då för att hämnas så stal han det här sextapet och la ut det för försäljning på nätet.
It's all over town.
TV, print, radio.
There's a tape going around of Pamela Anderson.
Let's see what we got.
They say that I don't have rights because I've spent my public life in a bathing suit.
I don't want to end up in the
Det här var liksom de tidiga åren av internet. Det här har nu blivit en tv-serie. Okej, Pam and Tommy-serien på Disney Plus. Start.
What's her face, Downton Abbey...
Lily James
spelar Pamela Anderson. Regisseras av Lake Bell.
Mm.
Alltså det är ju väldigt intressant. Lake Bell är ju en favorit.
En
komedien som är fantastisk. Sen är också Seth Rogen med på ett litet hörn.
Ja, det är en komedi.
Ja, det är en komedi. Det är, men sen så, jag har inte riktigt fastnat för, känner inga känslor mer än lite skam.
Jag som har sett det, ett stulet sextape, det är ett övergrepp. Först och främst. Ett stulet och sen exponerat sextape är ett övergrepp.
Mm.
Seth Rogen, som då spelar elektrikern, sympatikvoten hamnar på honom i hur serien är uppbyggd. Det är honom det är synd om.
Va?
Han som stjäl och sen säljer ett sextape på två personer när de har sex. Som han inte har rätt till.
Okej, men och han hämnas på snubben så att Pamela Anderson i det här är typ helt oskyldig och blir bara drabbad.
Ja, och vad innebär det? Jo, det här är revenge porn.
Ja.
Det är vad det här är. Ett stulet sextip som läggs ut vare sig det att Tommy Lee hade lagt ut det eller att det är Seth Rogen. Ja. Det är revenge porn.
Ja.
Att göra komedi av det, det är ett upprepat övergrepp. Jag satt och bara gapade, stirrade. Hon målade sig upp som ett våp, totalt blåst bimbo. Och såklart som det alltid är, sexiga, vackra kvinnor har ingen rätt i samhället eller status. Och det är så jävla demoraliserande att de har gjort det här.
Men fan vad sjukt. Undrar hur de tänker då? Vi vill verkligen berätta
de
den här historien.
De förtjänar inte vår respekt. För att de är trash-människor liksom.
Ja, ja. Men jag menar, vad säger de när de går till... alltså, vilka är det som har producerat den?
Hulu.
Ja, vad säger de när de sitter på mötet och bara... Det här är en väldigt viktig historia att berätta för att...
Det hade varit det. Gjort på ett annat sätt tycker jag. Jag lämnades med en väldigt dålig känsla i kroppen och det känns som att skådespelerskan Lily James är utvald för att hon har ju det här brittiska highbrow, high fashion utseende, smal, och när hon då iklär sig enorma fake bröst som syns hela tiden i serien och de ligger hela tiden, så är det som att hon har ett förtroendekapital som är att hon kan kosta på sig att ta ett kliv ner i den här smutskulturen som hon porträtterar. Det är så jävla föraktfullt.
Men gud vad sjukt. Jag var helt säker på, fast där läser jag ju också in, att det skulle ha varit så här att man skildrar hur det är för Pamela Anderson i det här. Men det var det alltså absolut inte. Det var elektriken.
Och när de försöker göra...
Det var ändå en högoddsare.
När de försöker göra ett case av att så här, Pamela blir så underskattad och förminskad av Baywatch. Han bara, det är exakt vad ni också gör med den här serien.
Herregud.
Britta, hur kändes det här? Var det för jobbigt för oss?
Nej, det var kul tycker jag.
Men.
Va?
Vi behöver inte göra det igen.
Va?
Det känns som att jag gav dig typ ett popquiz.
Alltså... Va? Nej, det här kommer komma tillbaka, jag lovar.
Okej.
Jag lovar.
Men kanske längre än 3 minuter nästa gång.
Nej.
Aha. Men jätteroligt!
Ja,
vad spännande. Ni får säga vad ni tycker om Snabbmacheten och såklart om Kanye West, Pam och Tommy och Rogan och Spotify.
Mm. Precis, fyll i. Hör av er. Det är mysigt när ni gör det. Och vi gissar att ni också har ganska mycket, inte minst om Rogan kanske, som ni sitter på.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad heter generationen efter millennials? Alltså det som du är. Jag är millennial. Elderly millennial. Du är Gen Z.
Jag är faktiskt en millennial.
Ja.
Det är fram till 96. Jag är född 90.
Jag trodde att jag skulle snacka skit om nästa generation. Men det är ju sant att snacka skit om min egen i alla fall. Mm. Även om jag då är i äldre spannet av det. Jag tänkte fråga vad som händer, vad du tror händer när millennials tvingas ha ett kneg. Och kanske så här... Jobba på en arbetsplats där ens främsta arbetsuppgift kanske är att serva andra människor.
Alltså du pratar om vår generation nu.
Ja.
Som är vuxna människor.
Som är vuxna människor.
Bara inte ser på sig själva som vuxna människor.
Det också.
Alltså vi pratade ju om Super Bowl innan. Den djupa nostalgifaktorn i det. Som vände sig just till vår generation. Millennial-generationen kan man säga. Jag åkte buss med ett gäng tonåringar i morse. Vansinne.
Ja.
Jag ville söka upp alla deras föräldrar.
Ja.
Ja.
Varför?
Nej, men folk pratade rätt ut jättehögt med varandra, skrek hit och dit, spelade upp varsitt klipp högt från telefonen. 8:30 på morgonen liksom.
Ja.
Vad är det för fel? Men vad vill du säga om millennials?
Nej,
just?
Men jag hade nämligen jag hade en upplevelse som var ganska obehaglig, och det fick mig att tänka på just vad fan vi har hamnat liksom i våran tid, och framförallt tror jag felet är den curlade generationen. Jag tänker att det är någonting djupt fel som vi kanske egentligen inte kan rå för, att vi har haft det ganska förspänt, och då blir det kanske lite knasigt när man kanske har ett jobb som går ut på att man själv inte sitter i första rummet.
Men många menar ju på att det där är en missuppfattning, att millennials faktiskt beter sig, vet jag inte, men att de har haft ganska tuffa omständigheter jämfört med typ den generationen, för att allt ifrån bostäder till studielån till jobbtillgången är så mycket sämre.
Jo, alltså där, det tror jag säkert att det kan finnas, men det, dels har ju det är ju såklart en klassfråga, och det kommer också absolut inte vara irrelevant i det jag nu ska prata om, men alltså bara en liten side note i det där, så jag kollade upp så här. Alltså det kommer ju då och då lite olika rapporter om vad, så här, vad millennials vill ha på arbetsplatsen. Vilka typ arbetsvillkor och lalla. Och då är det inte så mycket så här typ jag ska ha ett värdigt boende och typ kollektivavtal. Utan det är lite mer
kombucha.
Så här, lite mer så.
Alltså lite den mer, japanska fermenterade vara svampdrycken tror jag.
Ja, men det är också så här typ att alltså, det ska vara
jag var
modern
på ett kontor i New York och spelade in podden en gång, rånade den studio där. De hade kombucha på kran.
Nej.
Jo.
Dusch, va?
Ja.
Var du inte med i en sketch?
Nej, jag såg mig om, men nej. Alltså, men ska vi vara tydliga också med var millennials börjar? Vilket födelseår?
Det är alltså från 1981 till 1996.
Okej.
Så det är ett ganska stort spann. Men jag kollar också på någon så här, jag vet inte om det här är en legit källa, kor.se, men det är så här, millennials 5 krav på arbetsgivaren. Mm. En hållbar verksamhet. Meningsfullhet, en känsla av att bidra till ett större samhällsvärde. Goda möjligheter till återhämtning och sociala aktiviteter på arbetsplatsen. Alltså, jag tycker att vi kan ha de här sakerna som jag nu nämnde i huvudet när jag ska komma till saken. Jag är i Malmö hos min kompis Lina.
Mm.
Jag är på väg ut genom dörren. Jag ska passa ett tåg. Då ringer telefonen. Och eftersom jag är borta på ett ställe där inte mina barn är med, så då har jag liksom lite större benägenhet att svara i telefonen också. För att så här, det kan vara något viktigt. Det kan vara någon. Jag tänker typ alltid det. Att det är så här. Hej, jo, jag hittade liksom Essa snuttefilt. Fan vet jag. Liksom. Och då är det en person som säger, presenterar sig. Ringer från en parkeringsapp som jag använder. Och frågar om jag har en stund.
Mm-hmm.
Och då säger jag nej, så här, hej, ja nej, jag är precis på väg ut genom dörren. Så här. Men sen, eftersom du vet ju också det, att jag har en viss utmaning när det gäller vissa exekutiva funktioner. Som att typ betala räkningar och ibland, alltså jag har liksom en noja när det gäller grejer som är så här, har med men typ pengar och sånt att göra. Så då är det som att jag frågar också så här, eller var det något viktigt? Alltså typ, då tänker jag så här, är det så här, vi har försökt att dra pengar från ditt konto eller så här, för det är en app jag använder för att parkera min bil, och ibland är det så här typ, oj det var slut pengar på det kontot som den är kopplad till, eller du vet, och så hade jag precis bytt bankkort också. Och så då frågar jag om det är viktigt. Och då är det så här, ja alltså, så här pratar personen, du får ju gissa samhällsklass. Alltså det beror väl på, alltså det är ju liksom en möjlighet för dig. Det kommer så här säljsnack i alla fall. Och då blir jag så här, för jag har ju sagt ett, att jag är precis på väg ut genom dörren. Jag tror jag till och med kan ha nämnt tåget. Alltså så här, jag ska med tåg, är det något viktigt? Och så drar han ändå så här, känner inte stressen av att jag ska iväg. Utan mer så här, ja det är ju, det är du som kan vinna på det här, är det, är stämningen. Och då är det som att jag bara, men har jag, alltså jag bara, jag måste bara kolla typ, har jag missat betala någon räkning eller är det, alltså är det typ något strul med mitt nya kort så här. Och då är han, det var ju bara förvirring, för han bara nej, alltså då hävdar han att jag har anmält intresse för ett företagsabonnemang för den här appen som jag parkerar med. Vilket jag var inne och tafsade lite på in i appen, men jag har liksom inte anmält något intresse. Jag började med det, men, och då säger jag snabbt så här, ja, men det är lugnt, jag löste det på ett annat sätt. Jag la bara in ett annat kort. Så det är så här, tack och hej, tänker jag. Och då så försöker han vända till. Mm. Och då säger alltså, han så här, men du kan tjäna på det. Alltså det är så här, ditt intresse, inte mitt. Typ den tonen, det sa han inte ordagrant, men han sa saker som, alltså typ, ja men du... Alltså med det här, alltså bara så du vet, alltså du betalar ju ändå, alltså hur ska jag förklara det här utan att sitta och gå igenom alla citat. Han hade ändå tonen av att typ, alltså så här, alltså om du tänker efter lite grann, alltså du kommer tjäna på det. Alltså det var inte typ så här,
lilla gumman.
Det var så jävla lilla gumman. Och då när han liksom drar det en vända till, då säger jag typ så här, alltså vet du vad? Jag har jättebråttom och jag fattar att det står säkert i ditt manus att du ska så här gå vidare på olika sätt. Men jag löste det med att lägga in det där andra kortet. Så det är jag är jätteglad. Liksom. Tack så jättemycket. Till saken hör också Parisa Amiri. Det är inte oviktigt i ekvationen att jag har jobbat på så jävla många serviceyrken. Jag har jobbat i, alltså, jag har varit kundtjänst. Så jävla mycket. Jag har stått i butiker, jag har fan liksom serverat folk fika och luncher och allting. Och så att jag är generellt, har jag är jävligt trevlig mot personal som gör såna saker. Alltså förstår du, mitt bemötande är liksom inte så här, ska du sälja något? Mm. Utan jag är typ så här, ja, jag fattar att du vill sälja något, men jag måste verkligen, jag har bråttom ut genom dörren och jag kunde inte samla ihop mina saker medan jag pratade i telefon. Då, där vänder. Och då börjar han, då får jag en utskällning. För att jag är otrevlig. Det är typ så här, alltså, du behöver faktiskt inte använda den där tonen mot mig. Du är liksom bara otrevlig, jag bara gör mitt jobb och du kommer med, alltså du har liksom en attityd mot mig och du bla bla bla. Där får jag höra, Prisa, att det är min attityd som det är problem med, när jag bara försöker vänligt men bestämt säga att jag har bråttom till ett tåg och jag är inte jättesugen, jag löser det på ett annat sätt, tack och hej typ. Jag vill inte höra på hans säljsnack, alltså av den anledningen att jag, du har bråttom iväg.
Och du har väldigt fri rätt till din egen tid och vad du gör med din tid.
När han går loss och säger att jag är otrevlig, då är det ändå någonting som, här borde ju jag bara ha lagt på. Absolut. Alltså jag borde typ ha gjort det tidigare. Bara, jag har inte tid, hej då, tack och hej. Men eftersom jag är den fucking eager to please-människan som jag ändå fostrad av detta samhälle att vara, så är jag ändå, jag vill vara trevlig mot folk. Och då kommer inte jag lägga på i örat på honom. Trots att han har rakt igenom samtalet varit dryg i det minsta. Sen när han går över till att börja, alltså regelrätt skälla ut mig. Mm. Då säger jag så här, kan du snälla berätta för mig på vilket sätt jag varit otrevlig? För att jag kan inte, och jag menar, ni får en vinklad story här, absolut, från mig. Men grejen är att jag kan inte se hur jag på något sätt kunde ha varit otrevlig mer än att jag sa ju från början att jag inte hade tid. Alltså till slut när jag började gräva, jag bara, du måste säga till mig på vilket sätt jag var otrevlig. Och under tiden det här samtalet, den här ordväxlingen hände, så avbryter han mig hela tiden. Mm. Alltså jag får inte prata till punkt. Mm. Så att han använder ganska många härskartekniker också mot mig. Alltså det är en ganska klassisk att bara avbryta, inte låta. Och också så här hävda någonting annat än vad som faktiskt hände. Och då till slut så kommer det fram när att det var en öm tå det här med manus. Alltså att han bara, och du säger till mig att jag har något manus. Jag har inget manus, jag har jobbat där i 6 år. Mm. Vi jobbar inte så. Och då fattar jag som att det...
Han bara, okay, jag är faktiskt executive key coordinator,
ja, men eller, ja, eller typ att det är något så här i telefonförsäljningsbranschen. Att det är så här finare. Ja, det är någon stolthetsgrej. Så här. Jag bara, vet du vad? För mig är inte det någon värdering. Om vi nu ska gå in
vi
på den här snacket.
Vi har verkligen snacket. Manus ibland i våra produktioner.
Nej, men, alltså snälla rara. Alltså det är bara så här, det är inte för mig en värdering. Jag tänker bara att det är en del av ditt jobb. Jag måste fråga, vad tycker företagsnamnet om att du pratar så här till deras kunder? Och då vänder han och säger till mig, då börjar han säga så här. Ja, du behöver inte överdriva nu. Gör inte en höna av en fjäder.
Två saker. Ja, alltså saker nu. Ett, jag tror 100% han passade på för att du är en kvinna. Att ta ut all frustration han samlar på sig under antingen 6 år eller den veckan eller den dagen på dig. För att det där är säkert uppbyggt över viss tid och kan känna att här är en person som jag kan kosta på mig att gå på. Det är gaslighting.
Verkligen.
Och det är så jävla obehagligt. Och det är det jag tänker också när han liksom fattar att du har någonting här som kan drabba honom. Då har han ju allt att vinna på att du inte ska känna som att du har rätt till din upplevelse.
Mm. Men i alla fall, när jag då nämner arbetsplatsen som han ändå representerar.
Ja. Det är med oss och säger vi vilket företag det är.
Exakt, ja. jag kommer vara generös med information. Och jobbar du på ett appföretag och har typ en människa som jobbar på ditt jobb. För det kommer jag komma till. Men hör gärna av dig angående det också. Som beter sig så här. Grejen är att han brer ut sig i mitt utrymme trots att jag har sagt att jag inte har tid. Där tar han sig rätten och går in. Och det är en metafor för så jävla mycket i livet att typ finnas, samexistera tillsammans med män. Och jag som den jävla medberoende idioten som jag faktiskt är bara liksom helt skiter i att skydda mitt och mina gränser och bara så här, men gud, hur har jag fått dig att känna så här? Tills han liksom blir. Och det var ju tur att han blev rakt av galen och började liksom höja rösten åt mig. Och så säger jag så här, jag bara, alltså du, jag bara, det här samtalet är det mest bizarra jag har varit med om. Jag säger det rakt ut, Parisa. Jag säger så här, är det här en sketch?
Nej.
För att han säger till mig, han höjer rösten och säger till mig att jag inte ska så höja rösten till honom. Nej. Jag bara, nu är du inne på gaslighting, det sa jag inte. Men det var ju precis, alltså han började liksom säga att jag gjorde en höna av en fjäder, ordagrant sa han. Gör inte en höna av en fjäder. Alltså det finns ingen anledning att överdriva nu. När han precis, alltså förstår du, jag bara, vad är det? Vänta, vad är det för sjuk psykopat?
Lyssnar, om du lyssnar på det här och det är din pojk, vem vi pratar om, här är ett stödnummer.
Det är precis så här, att den här människan, den här människotypen som tar sig i rätten, tror du att han skulle ha betett sig på samma sätt till exempel Kalle? Nej, tror du att han skulle prata med några killar vi känner på det här sättet?
Nej.
Alltså det finns den här entitled vita överklasskillen. Jag är så fucking klar med deras utrymme i samhället. Och det sjuka är, alltså det jag vill liksom sätta ljus på här är egentligen mitt eget beteende. Alltså att jag bara låter den här människan pågå. Mm. Och jag tänker att det här beteendet som han har, jag tror inte att det var, även om det var kanske just en rutten dag på i hans arbetsliv, alltså det är ju uppenbart, alltså det är en ganska illa dold bitterhet över att sitta där och att folk tror att han är telefonförsäljare, vilket han absolut inte är. Men och att det blir liksom en sån otrolig öm tå, men också gå på mig. Alltså det beteendet, för att liksom där, och det är där jag vill få in den här med generationsskillnaden, alltså att ens ta sig rätten att gå på en människa när du är i en situation där du ringer från ett företag som vill ha mig som kund och så går och ger mig en utskällning. Så att jag vet.
Men det slutade väl med att du signade den här dealen här idag?
Ja, gud, den verkar jättebra.
Det är väl deras kund nu?
Ja, premium. Nej, men okay. Alltså, och
spoiler, det var inte det som hände av hur han behandlade dig.
Det var inte det som hände, utan det slutade med när jag säger, jag måste bara ta, och jag är liksom väldigt lugn i det här läget, för att jag, det här är det mest bizarra jag varit med om. Det finns någonting i mig som tänker att det här förmodligen är en sketch. Så är det en sketch, svara på det. Klick, då lägger han på.
enda gången man hade velat få den där automatiska uppringningen efter ett servicesamtal. Ja! Hur var ditt samtal? Vi har spelat in det.
Men det, alltså grejen är, och då är det så här, ni får jättegärna höra av er om ni tycker att jag borde liksom dra det här med det här företaget.
Nej, men det ska du göra
oavsett. Jag tänker, varför jag ska göra det? Ja. Alltså för att, inte bara för att typ skydda andra människor för att bli så här attackerade i luren. Men också för att jag tänker att den här människan säkert har så här arbetskamrater som måste också typ klä skott för det här typen av beteende och också typ vistas runt den här personen. Alltså den här människan behöver typ gå en kurs i inte så här, man borde kanske ha kurser i, det är en sån här sitcom-referens som jag har, att folk går kurs i anger management typ. Den här människan borde typ gå i kurs för att inte psykterrorisera folk. Mm. Och sen så är det ju någonting, precis som du är inne på, så är det så jävla lätt att slungas tillbaka till olika situationer där man typ har blivit raggad på, de få gånger det har hänt att jag har blivit raggad på, men, och där folk har liksom vänt på en när man visar, så här, man bara tack men nej tack, obs, inte ens otrevligt. Nej. För vi jobbar inte så, för vi har inte råd med det, för vi är tjejer och bla bla bla.
Vi vill gärna överleva kvällen också.
Vi vill också överleva, det är ju det. Men ändå blir attackerade och kallade saker och så vidare.
Men du har ju en särskilt hemsk upplevelse, att du fick springa hem för att någon blir helt tokig när du har köpt en korv.
Ja.
Så att, alltså, det där väcker så mycket, absolut, om den här personen. Men också, som du säger nu, det intressanta är ju rätt intressant. Det vi kan navigera i är ju hur du hanterar det här och beter dig i det här. Och det är så mycket igenkännbart i det. Mm. Medberoende är mer eller mindre det enda vi pratar om.
Nej, men jag vet. Det är också mitt fel. Jag är ju liksom väldigt sjuk på det sättet. Alltså jag är djupt, djupt ner i mitt medberoende. Men det är ju också faktiskt ett symptom av att vara kvinna. Mm. Det är det vi lär oss. Så att jag tänker se på mig själv med kärlek. Mm. Och inte typ så här, fan vad dum i huvudet jag är. Mm. Eller det sa jag kanske. Men jag menar, det handlar inte så här, det är inte mitt fel. Utan det är så vi blir fostrade. Men jag vill också skicka den här erfarenheten in i vårt kollektiva medvetande. Mm. Så att vi kan påminna varandra om att också inte vara den som typ låter en sån här människa pågå och så här invadera ens space. Mm. För att det är så jävla obehagligt. Och jag var ju helt, alltså du vet, jag var helt skakig efteråt, men också ärligt talat, alltså typ liksom också lite nöjd, för att det var ganska kul. Alltså det var typ skrattretande hur jävla dum i huvudet han var.
Men så här, jag tänker på att det här är också en arbetsmiljöfråga. Du har hintat om det ett par gånger nu, att han också jobbar på ett ställe hit och dit. Det tycker jag man alltid ska ha med sig när man funderar på så här, borde jag ringa kundservice? Borde jag mejla om det här? Ja, alltid, varenda gång. Mm. Och jag tänker på det med, det var någon granskning om Ola Rapace här i veckan, kopplat till arbetsmiljö. Mm. Alltså allt ifrån att han varit misstänkt för kvinnofridskränkning, missbruk på inspelningar, hur det påverkar och skadar andra. Och som vi pratade om Kanye West alldeles nyss, vilka friheter, vilka andra chanser ska man belöna folk med i relation till vad de har varit med om, eller vad de har gett upphov till hos andra. Mm. Det är alltid spännande att män får liksom ett flertal sådana gång på gång.
De får väldigt många chanser, ja.
Bara för att använda det här som avstamp du berättade nu. Alltså det var ett väldigt perfekt koncentrat av så mycket av liksom dynamik och sånt som vi ofta pratar om.
Mm.
Men ja, fyra små oförrätter, en one-off.
Mm. Ja. Och hör gärna av er om ni har varit med om liknande. Och också gärna om ni vill veta vem det är. För att jag tänker, det finns kanske någon som jobbar på sån här arbetsplats. Ja.
Och kanske inte ordagrant så här, om jag har varit med om liknande genom en parkeringsapp, utan i stort i livet.
Alltså, precis. Jag menar med beteendet som vi kanske har väldigt, alltså lite bättre, vi är lite bättre obs på det i dejtingsammanhang, men att vi också faktiskt råkar ut för det, tvingas samexistera med den här typen
verkligen
av män i andra sammanhang också.
Verkligen.
Verkligen. Det blir jättebra. Och glöm nu inte att ni ska regga er på podme.com. Där får ni 4 veckors gratis lyssning. Mm. Och så kan ni ju testa. Doppa tån i denna ocean av underbart innehåll som är Podme.
Så får ni med nästa vecka så finns vi där. Ha kvar prenumerationerna återigen.
Ja.
Och koden då, Britta, vad är den?
Ja, den är BP.
Det är BP.
Det som ni har tatuerat in på era anklar
ja!
I svanken. För att ni älskar oss. Om ni älskar oss, då följer ni med till Podme.
Om ni hatar andra också. Tack så mycket för idag!
Puss och kram!
Hej!